Vi går nu vidare och slår upp i Romarbrevet, det 5:e kapitlet, 17:e versen. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så ska nu istället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Nådegåva heter på latin, fel på grekiska förstås, karisma. Och när det står talat om nådens överflödande rika gåva här, så använder Paulus på grekiska just ordet karisma. Och jag vill gärna ta fram den här texten för att lite mer belysa för dig detta att en nådegåva är en naturlig utrustning för den kristne som vandrar i anden. Du blir rättfärdiggjord och får rättfärdigheten som en gåva från Gud. Och väldigt lätt halkar vi in i det här tänkesättet att rättfärdighetens gåva, det är en sorts Guds räknesätt. Gud har varit sur på människorna i årtusenden och så plötsligt så dör Jesus för vår skull och Gud kommer på gott humör. Men frälsningen är ingenting som förändrar Gud, utan det är något som förändrar oss. Vi får rättfärdighetens gåva. Vad är det då? Jo, det är den helige ande. Du och jag kan inte leva rättfärdigt på egen hand. Du kan jämföra med hur det står i Romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, står det. Härligheten från Gud, Guds ande. Men frälsningsverket innebär vi kan få tillbaka den heliga ande, rättfärdighetens överflödande gåva. Och det är ju naturligtvis en gåva som sträcker sig mycket längre än bara till en tillräknad rättfärdighet. Utan anden kommer som hjälparen, för han ska hjälpa dig att leva rättfärdigt. Herren förklarar dig rättfärdig och ger dig den heliga ande för att du ska leva rättfärdigt. Allt detta är rättfärdighetens gåva. Nådens överflödande rika gåva. Och det är så intressant att se att själva ordet karisma finns med i det här. Nådegåvor är ingen överkurs. Ingen specialgrej för entusiaster. Utan det är den naturliga utveckling som kommer till stånd i våra liv när denna nådens överflödande rika gåva får leda till herravälde. Därför att du börjar plötsligt genom olika nådegåvor att utöva ett herravälde. Och det är inte bara om du får en kraftgärningarnas nådegåva där du då och då ryter till och säger till demonerna att flytta på sig. Och så gör de det. Utan du kan utöva ditt herravälde på många andra sätt. Denna tidsålders Gud har förblindat människorna. Han har lagt en slöja, ett täckelse över bibelordet, säger Paulus i andra Korintierbrevet 4. Men så kommer du. Och du har fått en profetians gåva eller en vishetens gåva. En gåva att tala ord från Herren på ett eller annat sätt. Så att den där slöjan faller sönder. Tron kommer av predikan. Dock icke vilken predikan som helst, utan en som har sin kraft ur ett Guds rema, ett Guds tilltal. Men så är du en person som på ett eller annat sätt är utrustad med ett sånt rema. Och då går du där och utövar ett herravälde. Du river sönder den där slöjan. Plötsligt ser folk vad det handlar om. Du kan utöva ett sådant herravälde. Ett konungsligt välde i livet, som det står i den gamla översättningen, på många andra sätt också. Du sprider det eviga livets vällukt omkring dig i tillvaro. Det är ju det hela går ut på. Är du så duktig så du klarar det här utan nådegåvor, så är du välkommen att göra det. Men vi andra som inte är så duktiga, vi tackar och tar emot nådens överflödande rika gåva. Vi ska nu gå tillbaka till första Korinthierbrevet 12. Och så ska vi ta upp en liten detalj i det här som skapat mycket förvirring. Och gör det allt fort. Vi ska läsa verserna 29 och 30. Första Kor 12, 29 och 30. Kan alla vara apostlar, eller profeter, eller lärare? Kan alla göra under, eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor, eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna din nådegåvor som är störst. Att inte alla ska vara apostlar, det känner vi på oss att det är nog sant. Men den här texten den skapar förvirring, framförallt när vi kommer in på det här med tungotalets nådegåva. Därför att många människor som kanske känner sig fördömda i sitt inre, som kanske känner på något annat sätt ett motstånd emot tungotal. De brukar ofta åberopa den här texten och säga att det där är säkert inget för mig. Jag känner att jag ska inte ha tungotalets gåva. Här säger ju Paulus uttryckligen att alla kan inte tala i tungor. Så jag får inte, eller jag slipper, eller hur det nu är man säger i sitt inre. Om vi nu ser det här med nådegåvan, inte egentligen som en utmejslad funktion i våra liv, utan egentligen som andens närvaro och andens arbete genom oss, när han så att säga får tag i ratten och gaspedalen, då tror jag det hela blir kanske lite lättare. Därför att då kan vi också förstå att anden kan ha många olika avsikter i våra liv. Vi brukar ofta säga att den heliga ande som bor i oss kan ju göra allting. Och många av oss har också erfarenhet av att även om vi inte har en kallelse till exempel att hela de sjuka, så kan det ju hända att man kommer i en undantagssituation någon gång ibland. Det finns ingen annan som kan lägga händerna på den sjuke, och så gör du det och så pang är han frisk. Det behöver ju inte alltid vara så förfärande, hisnande sjukdomar så att hjärndöda människor ställer sig upp och prisar Gud eller något annat sånt här. Utan det är kanske bara så att någon människa har migrän och ska göra någonting då man inte bör ha migrän. Därför klarar man inte göra det här, och så lägger du handen på den och panger migränen borta. Eller det kan vara något annat. Jag skulle vilja uttrycka det så här. Jag tror att vi kan urskilja, ska vi säga, tre nivåer, tre funktionsnivåer i vårt karismatiska tänkande. Jag tror att den heliga ande har vissa ändamål, eller vissa mål uppställda för sig i ditt personliga liv. Han vill utföra vissa övernaturliga funktioner som är till för dig personligen. Men så vill han också utföra vissa funktioner som är till för församlingen där du är hemma. Sen kan vi också se nådegåvor som är till för att betjäna grupper av församlingar. Nådegåvor, funktioner som betjänar dig som person, sådana som betjänar din församling och sådana som betjänar grupper av församlingar. Lite grann kan du ana det här ifrån Bibelns sätt att tala om din kropp som ett tempel för den heliga ande. Respektive församlingen som ett tempel uppbyggt av levande stenar. Och hela kristenheten som ett tempel för Herren. Det är så att säga en sån här kinesisk ask, du vet, där man har en stor ask och så öppnar man den så hittar man en lite mindre ask och så öppnar man den så hittar man ännu en lite mindre ask, så att säga. Och det finns karismatiska funktioner för var och en av dessa nivåer. Paulus talar här om församlingen. Han talar om Kristus kroppen i bemärkelsen församling. Där ska inte alla tala i tungor, för det blir ett förfärligt kakalorum. Där ska inte alla vara profeter eller lärare. Men det hindrar inte att den heliga ande kan fungera i ditt personliga liv med gåvor och funktioner som är ämnade bara för dig. Och inte för församlingen i dess helhet. Ja, självhjälp. Låt mig ta ett exempel. En av de gåvor som Paulus talar om här är andebedömningens nådegåva. Du hittar den i 12:e kapitlet och 10:e versen på slutet där. En annan får förmågan att skilja mellan olika andar. Och det är en funktion som man har god nytta av i församlingen, fast vi sällan gör anspråk på den och sällan begagnar oss av den. Det innebär att på församlingsnivå så ska du ha människor i församlingen som har till tjänst och uppgift att känna efter. Vad är det som driver olika människor att göra olika saker? Vi ska komma tillbaka till det så småningom. Därför att en människas drivfjäder är så viktig. Inte bara det han säger, det han gör och det han ser ut att vara betyder någonting, utan det betyder väl så mycket vad han egentligen är för någonting i sitt innersta. Och vi kan ju förställa oss väldigt bra inför varandra. Och för att man ska veta om en person är en person att anförtro sig åt, om en person kan betros med ett uppdrag, eller vad det nu handlar om i församlingen, så måste församlingen vara utrustad med personer som utövar andebedömningens nådegåva. Du kan se den i funktion om du slår upp i Johannes evangeliets andra kapitel. Och läser verserna 23-25. Johannes 2, 23-25. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Jesus är i Jerusalem. Han gör många under och tecken. Och det finns människor som i sitt innersta tänker så här: åh, den där killen, den vill jag tillbe och hylla och följa på alla sätt. För det verkar ju vara ganska lönande. Många kom till tro på honom. Men Jesus anförtrodde sig inte åt dem. Varför det? Därför att de följde honom inte med rätt avsikt. Av sig själv visste Jesus vad som fanns i människan. Vi har en fantastisk förmåga att tillsätta alla möjliga församlingsfunktionärer efter olika mänskliga meriter, och i slutändan till sist så följer ett demokratiskt val. Paulus tillsatte äldste i de nybildade församlingarna. Och jag tror att han gick på helt andra bedömningsgrunder. Jag tror att det var andebedömningens nådegåva som fungerade. Av sig själv visste han vad i människan var. Och det är meningen att denna gåva ska finnas i funktion i församlingen. För att, inte minst för att känsliga uppdrag ska kunna ges till personer som kan hantera sådana uppdrag. Ju mer man blir ställd i rampljuset, desto viktigare är det att det är en person med rätt drivfjäder, därför att annars går han sönder av rampljuset. Eller hon. Men nu är det så här att det ska finnas vissa i församlingen som utövar detta som en församlingstjänst till kroppens, Kristus kroppens uppbyggnad och stabilisering. Men sen måste det finnas i var och en enskild människas liv, så att säga, en personlig funktion av andebedömning. Därför att om du tänker dig så här, Svensson och Johansson utövar andebedömningens nådegåva för församlingens räkning. De ställer sig upp och säger att den här personen är inte lämpad för det uppdraget. Då är det ju inte tänkt att alla de andra liksom ska sitta fullständigt som fän och får och säga ja, så säger du det. Utan någonting inom dem ska säga ja, det här stämmer. Jag känner något liknande. Jag känner inte så distinkt, jag känner inte så starkt, jag känner inte på ett sånt sätt så att jag ställer mig upp och säger det här i församlingen, därför att det är inte min kallelse att ha den här urskiljningsfunktionen för församlingens räkning. Men det är så att du kan gå omkring med, och bör gå omkring med, en sorts andebedömning för personligt bruk. Men inte alla ska ställa sig upp och utöva den nådegåvan för församlingens räkning. Utan vissa personer är specialutrustade. Den helige ande har kallat dem att utföra en särskild funktion i församlingen, och den helige ande ger speciellt starka signaler, så att säga, till de människorna. Men det innebär ju inte att den helige ande tiger gentemot alla de andra. Det är bara det att nådegåvan har olika funktionsnivåer. Förstår ni nu? Och detsamma gäller tungotalet. Du kan få tungotalet som en nådegåva för att bygga upp dig själv. Det ska du räkna med att den helige ande vill. Med oss allihopa. Men sen är det vissa som får tungotalet för att bygga upp församlingen. Det är en annan funktion. Därför att det är en annan funktionsnivå. Det är samma ande och samma nådegåva. Och ändå är det inte samma sak. Sen kan Herren kalla dig till att bli apostel. Och du får då en speciell funktion. Till att betjäna många församlingar. Och hålla dem levande. Och på olika sätt. Göra någonting som det lokala, stationära ledarskapet inte kan göra. Många gånger handlar det om, till exempel, om att gå in i en församling och säga någonting som den lokala ledaren av olika anledningar inte kan säga. Många gånger handlar det om en renhållningsfunktion. Det blir mycket lättare att profetera över människor som man inte känner än över sådana som man känner. Pastor som har varit i 12 år i en församling och känner varenda kotte utan och innan, han kan inte ställa sig upp och säga så säger Herren, se Johansson lever i synd och bör därför icke, eller någonting sånt här, va? Men du som kommer in i församlingen och inte känner en kotte, du kan säga jag känner från Herren att det är något orent i den här församlingen, och alla vet ju omedelbart vad det handlar om, och så kanske det börjar rullas upp en process. Du har fått en nådegåva för att betjäna många församlingar. Det är lite viktigt det här att veta när du upptäcker, så att säga, en karismatisk funktion i ditt liv. Att du också får vara klar över, Herre, är denna tänkt att betjäna mig personligen? Eller är den avsedd för större sammanhang? Så att du inte springer iväg och gör, så att säga, anspråk på en funktion som andra inte vill tillerkänna dig. Därför att du har inte den kallelsen från Herren. Om vi håller fast vid det här med andebedömningens nådegåva, då kan jag berätta ett enkelt, praktiskt, konkret exempel. Jag träffade en god vän till mig. Han bor på annan ort. Vi träffas sådär någon gång om året ungefär, eller någon gång i halvåret. Och det är en väldigt spännande kille. Han har beslutat sig för att han ska bara läsa Bibeln. Han läser inga böcker, han läser knappt några tidningar, han tittar aldrig på TV, han bara läser Bibeln. Läser och mediterar och ber till Herren och prisar Gud. Och det kan ju bara sluta på ett sätt. När man gör det i rätt avsikt, och det tror jag han gör det av kärlek till Herren. Och inte för att liksom hänga i krokig arm. Och när jag träffade honom senast, för ett par månader sedan, så sa han så här: du Sven, det är så lustigt. Ibland när jag kommer in i sammanhang som jag inte känner, där jag inte känner människorna, olika församlingar och grupper och så här, så känner jag så väldigt starkt vad som rör sig i den här församlingen eller den här gruppen. Och jag har så ofta undrat, ska jag ställa mig upp och profetera? Är det Herren ville? Fast jag tycker jag får inga lämpliga tillfällen till att profetera. Det, jag bara sitter där och känner en massa saker och jag vet inte vad jag ska göra med det. Det är en så konstig profetians gåva jag har fått, sen. Jag sa, det är nog inte profetians gåva det här, utan det är andebedömningens nåd och gåva. Och det hör till pjäsen att den här killen under många år har bett Gud om en utrustning för själavård. Och jag sa till honom att det är klart det är andebedömningens nåd och gåva du har fått. Och du förstår, den fungerar så här att den slår du inte av och på. Det finns ingen knapp. Utan när du väl har fått den nåd och gåvan, så känner du alltid vad som rör sig omkring dig. Och därför är det en väldigt jobbig nåd och gåva. Därför att det är inte så ofta som det luktar rosor och viol i Herrens tempel, utan väl så ofta luktar det gödsel och avfall. Och har du väl fått en näsa att känna med, så hjälps det inte, du känner alla lukter alltid. Men det är inte liktydigt med att du i alla väder ska ställa dig upp och profetera och tala om vad du känner för lukter, utan det får du naturligtvis vara lite försiktig med. Du har fått en andebedömningsnådegåva och du märker hur den fungerar i ditt eget liv. Men du får naturligtvis vara inför Herren och se vad han ska göra med den här nådegåvan. För det är inte givet att den är tänkt att du ska ställa dig upp i alla väder och sammanhang och säga vad det luktar. Utan det här är kanske i första hand något som du ska använda i ditt personliga själavårdsarbete. När människor söker dig, okej, då har du fått ett luktsinne. Och det är viktigt. Du ska vara klar över när det är tänkt att din andliga utrustning ska fungera. I vilka sammanhang. Det är inte alls bara döna på. Utan det fordras vishet, insikt och vägledning för att du också ska hantera nådegåvan på rätt sätt. Och då är det av värde att komma ihåg de här funktionsnivåerna. Att du upptäcker en gåva som fungerar, så att säga, för din personliga vägledning. Att du märker att du på ett eller annat sätt blir lyhörd för den heliga ande i ditt liv. Det är ljuvligt. Och du ska, så att säga, träna upp. Du ska använda den gåvan så mycket som möjligt. Men det är inte givet att den är dig given för att du direkt ska springa iväg och betjäna en större grupp av människor. Utan det är också någonting som Herren måste leda dig in i separat. Det är ingenting du ska behöva stånga dig till, böka dig till, köta dig till, för att använda göteborgska. Utan det är någonting som Herren ska låta växa fram i ditt liv. Vi ska uppehålla oss lite vidare vid det här med hjärtats avsikt. Som vi nu kommer att tangera när vi talar om andebedömning. Vi ska gå till Matteus evangeliet 7. Det börjar vi läsa i 15 versen. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: jag känner er inte, försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. För Jesus talar här om ett karismatiskt väsende som har spårat ur. Han talar om falska profeter, och sådana fanns det i drösvis redan under gamla förbundets tid. Människor som ledde folket vilse med falska profetior. Men han talar inte bara om profetians nådegåva. Han talar om kraftgärningar, han talar om helande, han talar om underverk, han talar om lite varje här. Och när han därför talar om de falska profeterna, så menas det överhuvudtaget alltså människor som utövar nådegåvor men på fel sätt. Och om de säger Jesus så här: de kommer till er förklädda till får. Och det betyder att när man tittar på dem med ögonen, när man lyssnar till dem med öronen, så är allting okej. Det är rätt lära, rätt undervisning, rätt tonfall, rätta appeller på slutet, rätt färg på slipsen, allting stämmer. Man kan inte med ögonen eller öronen urskilja att något är fel. Och lägg märke till detta, också läran är rätt. Också läran är den rätta. Därför vi har för oss att en falsk profet, det är en snubbe med fel lära. Och det är sant, det har funnits många, och det finns alltjämt många av den kalibern. Men jag skulle vilja säga, Gud give att det var så enkelt, så att en falsk profet bara är en gubbe eller gumma med fel lära. Så att man med sitt förstånd och sitt intellekt kunde gallra. Jesus säger, en falsk profet är en person med fel drivfjäder. I sitt inre är det rovlystna vargar. De utövar nådegåvor, inte för att ge, utan för att få. I övrigt är allting okej. På den yttersta dagen ska Jesus säga till dem: jag känner er inte. Konstigt, han känner väl oss allihopa? Ja, det gör han. Men vad betyder detta då då? Jo, det betyder så här: vi har inte haft någon personlig relation, du och jag. Han känner nog alla. Men de till vilka han ska säga så här, de kände aldrig honom. De har gått in i ett karismatiskt väsende som är teknik. Och egentligen ett självförverkligande på församlingens mark. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. Jesus talar om frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Jag tror det är läge nu för att vi gör en åtskillnad mellan frukt och resultat. De har inte med vartannat att göra. Ett resultat är något man kan se med ögonen, göra statistik på, skörda ära och berömmelse för, men frukt är något helt annat. För de här falska profeterna, de kommer på den dagen att säga att de har profeterat, de har drivit ut demoner, de har gjort många underverk. Och Jesus säger inte emot dem. Det har ni visst inte, pytsan heller. Jo, det har de gjort. Det har blivit många resultat. Men vad är då frukt för någonting? Jo, jag tror så här. Herren önskar se en enda drivfjäder i våra liv. Och det är den kärlek vi har tagit emot ifrån honom. Om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag intet. Han vill att vi ska utöva nådgåvorna, därför att vi har tagit emot hans kärlek och vill sprida den vidare. Nådens överflödande rika gåva. Vad kommer i slutändan att hända med människor som du betjänar med en nådegåva, liksom av den drivfjädern? Jo, du handlar utifrån din kärlek till Herren, och då kommer du med den utrustning som Herren har gett dig att leda människorna till ett kärleksförhållande med Herren. Det är frukten. Därför att om inte du drivs av kärlek till Herren, så kan du göra folk religiösa. Du kan göra folk karismatiska. Du kan få folk att fungera på alla möjliga sätt. Men du kan inte få dem att fungera med rätt drivfjäder. Det är frukten. Och av frukten känner man trädet. Är du en person som med ditt karismatiska väsende får andra människor att komma in i ett kärleksförhållande till Gud, så märks det därav att du själv drivs framåt på rätt sätt. Vi ska gå till andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. För Bibeln sticker inte under stol med att underverk är inte något som Gud har patent på. Man kan komma in i ett karismatiskt väsende av kärlek till underverket, och du kan komma in i det av kärlek till Gud. Om du halkar in i det av kärlek till underverket, så blir du en magiker och en trollkar. Om du halkar in i det av kärlek till Gud, så har du en nådegåva. Om vi tittar här nu i andra Thessalonikerbrevet 2, verserna 9-12. Så står det så här: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under, och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten. Det saknas kärlek till sanningen. Ytterst är det en kärlek till Herren själv, han som är vägen, sanningen och livet. Nu skiljer Bibeln på två begrepp som vi måste ha klara för oss när vi närmar oss det här med det övernaturliga, så att säga, i vår av naturlagarna eljest begränsade värld. Och det är begreppet fullhet och begreppet tomhet. Du kan titta i Efesierbrevet 1, de sista verserna där, hur det står om församlingen så som Kristi kropp. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Det står talat om Guds fullhet på många ställen. Du kan se ett exempel till, 3:e kapitlet. Vi hoppar in mitt i 17:e versen. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Om du har rätt drivfjäder, om det är kärlek och sanning som är dina drivfjädrar, då finns Herrens fullhet där. Och det är Herrens fullhet som präglar din karismatiska tjänst. För det är med den du betjänar dina medmänniskor. Och det är med den Herren bygger upp dig själv, om det är så att du har en nådegåva som bara fungerar för din egen uppbyggelses skull. Men Bibeln talar mycket om tomhet och tomma ord. Låt oss ta lite exempel på det här. Därför att vi tror lätt att tomhet, det är bara en frånvaro av kärlek och sanning. Och det är naturligtvis rätt. Men tomheten är också i sig en kraft som kan uträtta mycket. Den kan åstadkomma resultat, men den kan inte bära frukt. Matteus 6, vers 7. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Ens böner kan bli tomma ord, säger Jesus. Det är ju fantastiskt intressant. Det har att göra med vilken drivfjäder jag har när jag ska till och be. Och jag tror det är en av anledningarna till att Herren lite senare säger att vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet först. Men om du har gjort till din vana att umgås med Herren först, om du har en stund på dig till att bedja, då blir du till sist så uppfylld av Herren att de böner som du sen framsäger, du kanske har diverse förbönsämnen och så vidare, egna behov och bekymmer och vad det nu kan vara, du låter dig först uppfyllas med Herren. Därför att de böner du framsäger, de framspringer ur den kärlek som Herren på nytt har fått, så att säga, tända liv i ditt inre. Det du säger då är inte tomma ord, utan det är ord som är uppfyllda av Guds fullhet, han som uppfyller allt i alla. Och då behöver du inte ödsla en massa tid på formuleringar. För Herren vet precis vad du har för behov, och han vet vad alla människor har för behov, utan du bara säger: Herre, tänk på Johansson. Och det är ju liksom en överenskommelse er två emellan. Att Gud, både du och Gud, vet hur Johansson har det, och ni lider av det bägge två. Men du säger det inte med tomma ord, utan med ord uppfyllda av Guds fullhet. Det har med drivfjädern att göra. Och man får se till att tanka lite högoktanigt först innan man ska åka iväg. Bilen går fortare, klarar backarna bättre. Vi går vidare till Jesaja 58:13. Du vet, det här är ju det kapitlet som handlar om rätt och fel fasta. Och som inleds med att Herren kallar profeten till att ropa med full hals om folkets synder. Och de sitter där och fastar och hänger med huvudet som ett sävstrå i säck och aska, fast ja, de gör det inte av kärlek. Ni firar fasta med hugg och slag av gudlösa nävar, säger Gud genom profeten. Vad är det för drivfjäder? Och så kommer det på slutet här. Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du inte på min heliga dag utför dina sysslor, om du kallar sabbaten din lust och Herrens helgdag en äredag, ja, om du ärar den så att du inte går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord. Då ska du finna din lust i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och ge dig till näring din fader Jakobs arvedel. Ja, så har Herrens mun talat. Att tala tomma ord, ja, det är ju också någonting som kan förstås på olika nivåer. Vi sjunger lovsånger som vi inte menar något med. Vi ber böner som bara är till för att höras av andra. Vi har en massa religiöst väsende för oss när vi kommer samman. Men de är inte framsprungna ur vår kärlek. Det är tomma ord i den bemärkelsen att de betyder ingenting. Men det märkliga är att det är liksom Bibelns undervisning att tomma ord kan också uträtta resultat. De här falska profeterna som Jesus talar om, med fel drivkedjor, det har hänt mycket i deras liv. Men det de talar är ändå tomma ord. Du kan se det här om vi går till Jeremia 14. Där vi ska läsa verserna 10-18. Så säger Herren om detta folk: på detta sätt driver de gärna omkring. De håller inte sina fötter i styr. Därför har Herren inget behag till dem. När han kommer nu ihåg deras missgärning och bestraffar deras synder. Och Herren sa till mig: du må inte be om något gott för detta folk. Ty om det än fastar, så vill jag dock inte höra deras rop. Och om det än offrar brännoffer och spisoffer, så har jag inget behag till dem, utan vill förgöra dem med svärd, hungersnöd och pest. Då sa jag: ack, Herre, Herre, profeterna säger ju till dem: ni ska inte se något svärd, ej heller skall hungersnöd träffa er. Nej, en varaktig frid ska jag ge er på denna plats. Men Herren sa till mig: profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller gett dem någon befallning eller talat till dem. Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det de profeterar för er. Därför säger Herren så om de profeter som profeterar i mitt namn fast jag inte har sänt dem, och som säger att svärd och hungersnöd inte ska komma i detta land. Jo, genom svärd och hunger ska dessa profeter förgås. Och folket som de profeterar för, både män och hustru, både söner och döttrar, ska komma att ligga på Jerusalems gator, slagna av hunger och svärd, och ingen ska begrava dem, och jag ska utgjuta deras ondska över dem. Lögnsyner och tomma spådomar.